Hör ni, kära vänner, som vanligt så ska jag börja en ny serie. Nej, men det är på riktigt nu så. Och jag tänkte faktiskt börja idag om någonting som jag tror behövs idag. Tänkte tala 7-8 gånger, jag får se hur lång tid det tar, om hur ska vi förstå tiden vi lever i? Vad är det som pågår i vår värld? På vilket sätt ska vi orientera oss? Och så vidare och så vidare. Det här är en otroligt, otroligt spännande tema, eller hur? Och då vill jag säga på en gång så här. Några saker. Jag är fullt medveten om att många kommer inte att tänka som jag tänker. Jag är fullt medveten att det finns detaljer som är svåra att förstå och vara väldigt dogmatisk kring eller säker 100% på. Och jag är fullt medveten att ingen av oss har hela bilden. Och jag är fullt medveten att, som någon sa, där kan vi inte prata om, därför det är så olika uppfattningar om det. Men jag tror ändå att jag ska prata om det. Min tanke med de här predikningar framöver är inte att förklara alla detaljer och spika dagen och timmen när Jesus ska komma tillbaka. Min tanke är att dela några väldigt, hur ska jag säga, överblickliga tankar, om man uttrycker så, utifrån Guds ord, så att vi kan ändå vara kristna som inte är förvirrade och att vi inte blir en av de kristna att när någon tramp blir utvald att vi börjar trampa på massa profetiska ord. Jag har redan läst att några kristna är övertygade att han är antikrist. Helt otroligt. Jag vet inte varifrån de får det. Jo, de sa att han har byggt en affärshus som är 666 feet hög. Och därför är han antikrist, kära. Helt otroligt. Det finns så mycket koko på det här området så, som jag kommer att bidra med. Det blir ännu mer koko efter det här. Då är det farligt. Jag tror så här. Den här boken är den boken som har beskrivit allt vad vi behöver veta. Och jag tror att det är bara några liksom övergripande tankar som vi behöver vara medvetna om för att kunna följa och tolka vår tid som vi lever i på ett bra sätt. Okej. Behövs mera förklaring, eller? Nej, då går vi in. Okej. Det första jag tänker dela med er idag, det är väldigt grundläggande tankar. Och jag vill säga en tanke som för några år sedan blivit så viktigt för mig. För att jag ska förstå en detaljs betydelse så måste jag veta vilken helhetsbild tillhör den detaljen. Okej. Det är inte detaljen som bestämmer om helheten och betydelsen, utan det är helheten som bestämmer om detaljens betydelse. Är ni med? Och jag ser det här därför att det finns alldeles för många panikslagna människor som de bara ser någonting sker i världen, så börjar de utifrån den detaljen ge hela världens utveckling betydelse. Okej? Jag tror att jag berättade det här tidigare, men jag ska nämna den gång. C.G. Hjelm, som några av er kommer ihåg, jag kommer inte ihåg honom. Tycker det är tråkigt att jag inte var kristen på den tiden när han predikade. För jag hörde att han var väldigt rolig och väldigt skoj, men samtidigt hade väldigt mycket med Gud att göra. Men jag hörde att han blev bjuden till, om jag inte har fel, till Philadelphia här i Stockholm efter andra världskriget. Att tala om var beskriver Bibeln andra världskriget. Okej. Var finns de profetiska orden i Bibeln som talar om andra världskriget? Och det är självklart, andra världskriget är inte någon liten händelse, eller hur? Det är inte någonting som händer någonstans i Pappa Nya Guinea eller något sånt, så att någon drunknade och så. Utan det är en stor händelse. Och Segerjan predikade om Jesus i en timme och sen säger han, oj, men jag skulle sagt också vad Bibeln har att säga om andra världskriget. Och det blev väldigt tyst i filan. Och då sa han, ingenting. Amen i hela världen. Jag hörde när tvillingstornen blev bombade. Var står det i Bibeln? Det står ingenstans. Kära Gud. Så, det som jag tänker dela med er då, det är de här övergripande tankar som jag tror är otroligt viktiga för att se. Och jag tror det kan hjälpa oss då att förstå vad är det för tid vi lever i, vad är det som pågår. Hur ska vi orientera oss? Hur nära är Jesus? Hur nära är slutet? Och så vidare och så vidare. Okej, låt oss gå då till första punkten som heter Guds plan. Okej? Vi sjöng i den sången att allt vad Gud har bestämt kommer att ske förr eller senare. Och jag tror att vi alla är överens, vi som är här, att Gud som skapat himmel och jord, han måste ha haft en plan med allt vad han har skapat, eller hur? Och då läser vi Efesierbrevet kapitel 1, verserna 9-11. Och det står skrivet så här. Ska vi se. Det står skrivet så här. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det. Av honom som utför allt efter sin viljas beslut. Redan där texten är otroligt tjock skulle man säga. Först står det skrivet så här att Gud har låtit oss veta sin viljas hemlighet. Och det är att i sluttiden av historien sammanfatta allt. I Jesus Kristus. Då är det första. Sen står det skrivet att han innan han skapade världen hade en plan. Och oberoende vad som hände när han skapade människan och så vidare, så är det uppenbart att Gud var inte förvirrad och Gud var inte överraskad. Det är svårt för oss att sätta det här perspektivet framför våra ögon. Jag menar, vi vet allihopa, om vi har en plan till exempel bara hur det här gudstjänsten ska gå till och någonting sker lite annorlunda, nu är vi i Skogakyrkan lite avspända, men jag vet i vissa kyrkor, oj, nu, kära någon, hon tog fel ackord på pianot liksom, förstår mig? Och man blir lite nervös, men Gud är inte nervös, det är vi alla överens om, eller hur? Så det första som är viktigt är att Gud har haft en plan. Och det viktiga är att veta att den planen har inte ändrats i någon aspekt. Oberoende av människans fall, syndafall och så vidare. I första Korintherbrevet 2:7 står det vidare. Han säger så här, Paulus. Vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud ifrån evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Okej. Okay. Det är intressant, det är två aspekter här. Det finns en plan som Gud innan han skapade allt. Han har fattat det, planerat allt. Men också att han har uppenbarat det för oss. Så det är absolut uppenbart att vi kan förstå en del av Guds eviga plan. Som han har innan världen skapades egentligen haft. Där planen har en början och ett slut. Och hela planen är beskriven i den boken. Så, när vi läser i Uppenbarelseboken 1:1 så står det skrivet i begynnelsen gjorde Gud. Det. Och sen läser vi i andra Petribrevet 4:7 att slutet på allt är nära. Och i Uppenbarelseboken 21, versen 1:2 så läser vi att gamla jorden och gamla himlar är borta och en ny jord och en ny himmel en verklighet. Så, låt oss se så här. Där boken då talar om Guds plan från början till slut. Så det finns en början och det finns ett slut. Så jag skulle våga säga så här, jag kanske tar det här själva tidsaspekten av den här boken nästa gång lite mer. Vi får se vad jag hinner idag. Men det är uppenbart att i den här boken då finns början och det finns ett slut. Och jag vill bara betona det här. Jag tror att den här boken handlar om en bestämd tidsperiod som Gud har bestämt innan allt hände vad som hände. Och varför han bestämde ju så, det kan inte jag svara. Det får han en dag förklara för oss. Så den här boken handlar om en bestämd tidsperiod. Okej, okay, den har sin början, den har sin slut. Okej, okay, sitt slut. Låt oss titta i Psaltaren 33, vers 11, säger så här. Men Herrens plan består för evigt, hans hjärtats tankar från släkte till släkte. Och där, jag vet att det är självklara tankar, men det är väldigt viktiga tankar. Om Gud har en bestämd plan här, och den står för evigt, det betyder att inga yttre faktorer ändrar på Guds plan. Okej. Okay. Och det är väldigt viktigt. Därför att, om jag säger nu så här, jag kommer skjuta lite tankar här och där. En av de viktigaste attityder eller tankar för att förstå vad som pågår i världen, det är att inte ta omständigheterna i världen och försöka trycka dem in i ett profetiskt ord. Hörde ni vad jag sa? Det är otroligt viktigt att inte ta det som sker i världen och försöka hitta ord som säger nu har detta blivit uppfyllt. Det är den eskatologin eller undervisning om kommande saker som förvirrar oss mest. Självklart har händelserna i världen en viss betydelse. Men det är inte de som bestämmer. Det är den här boken som har Guds plan som består hela tiden. Och jag kommer in på det lite mer så att ni kommer förstå tanken som jag sa. I Jesaja 14, det här är otroligt viktiga tankar nu. I Jesaja 14, då läser vi i verserna 24 till 27 så här. Jesaja 14 och verserna 24 till 27. Det står skrivet så här. Herren Sebaot har svurit och sagt, sannerligen, som jag har tänkt, så ska det ske. Det jag har beslutat ska bli verklighet. Jag hoppar över 23 vers, där han talar om vissa konkreta nationer, vad han ska göra med dem. Och då säger han, detta är det beslut i 26 som är fattat om hela jorden. Detta är den hand som är uträckt över alla folk. När Herren Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt, vem kan då hindra den? Det är otroligt viktigt. Innan världens historia påbörjades så hade Gud en plan som ingenting och ingen kan ändra på. Jag ska skjuta in på en gång trots att jag kommer i kommande söndagar att ta det in i detaljer. Låt säga så här, alla ni vet att när Jesus skulle korsfästas, att fariserna och skriftlärda, att de försökte ändra denna Guds eviga plan. På vilket sätt? De sa så här, det får inte ske att han dör på denna påskhelgen. Därför att det påskhelgen måste vi fira utan honom. Nu förstår ni mig. Om de förstod vad det handlade om, då skulle de förstått att denna Jesus var Guds lam som skulle korsfästas just på denna helg. Därför att det är Guds eviga plan som har fastställt det. Och det går inte att ändra. Och Bibeln påstår att de falska ledarna, andliga ledare, att de försöker alltid ändra på Guds plan för att bevisa att det finns ingen Gud och det är inte Gud som råder över evigheten. Okej, okay. Så det står skrivet, allt vad Gud har fastställt, det uppfylls och absolut ingenting kan ändra på Guds eviga plan som han har. I Jesaja 43 och 13 står samma saken och säger så här. vers 13, jag är redan från första dagen, ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Okej, är vi överens om att det finns krafter i denna vår värld? Det finns en motståndare till Gud som heter djävulen, som så gärna vill om inte att göra Guds plan för att visa att Gud inte finns. Är vi överens om det? Självklart. Och då är det otroligt viktigt för oss att vi förstår att det finns en plan som ingen och ingenting kan ändra. Ni kommer att häpna när vi kommer i framtiden att tala om det här. Vilka detaljer uppfylldes till exempel kring Jesu korsfästelse. Och de kunde läsa Bibeln och de som läste och säga, nu kommer vi faktiskt inte att göra det där som står skrivet att de kastade lott om hans mantel bara för att bevisa att Gud inte råder. Men det gick inte. Därför att det är Gud som har fastbeställt eller bestämt sådana saker. Och nu vill jag gå också vidare till Jobb 23. Jobb 23, bara lite tankar som är självklara på ett sätt, men otroligt ändå tycker jag viktiga att påminnas om. Därför att annars kommer vi att bli väldigt, väldigt mycket som löv för vinden som bara kastas hit och dit av känslor och olika rykten som kommer till oss och så vidare. Så vi läser Jobb 23, 13 och 14 och han säger så här. Men han är den enda vem kan stå honom emot. Vad han vill, det gör han. Han fullbordar vad han har beslutat, vad han beslutat om mig och mycket mer av samma slag. Därför bävar jag och så vidare och så vidare. Men till och med Jobb är medveten att Gud är så fast i vad han har beslutat att ingenting kan ändra på den. Okej, okay. Och kanske sista nu versen om den här eviga planen som Gud har. I Daniels boken 11 och 36, jag läser så här. Och där handlar då om långt, långt, på Daniels tid handlade det om tiden som låg långt, långt framåt. Och då säger Daniel så här. Kungen ska göra vad han vill och ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Okej? Okay? Det luktar något, eller hur? Vad luktar det här? Någon kung som ska upphäva sig överallt och kalla sig för Gud. Säg lite högre, var inte så rädda. Antikrist, eller hur? Tänk nu, 3000 år sedan så ser Daniel och får en profetisk uppenbarelse om någonting som han kan aldrig i sitt liv föreställa sig vad det innebär egentligen. Och det är därför det står skrivet så här vidare. Ja, mot gudarnas gud ska han tala fruktansvärda ting. Allt ska lyckas för honom till dess att vredens tid är ute. För det som har beslutats måste ske. Okej, låt säga så här. Vi lever i en tid när man dagligen i stort sett hör, nu är antikrist nära. Det finns en beslutad tid för honom. Han kan aldrig komma innan den tiden som Gud har beslutat om honom har kommit till. Och då är det otroligt viktigt, självklart. Någon på en gång tänker, okej, Stojan, då vet du vilken tid det är bestämt för honom. Jag ser ingenting, jag kommer bara undervisa om det här och jag tror det kommer att klarna väldigt mycket med tiden. Okej, okay. Så Gud har en plan och där planen är en om Guds hemligheter. Men den planen är faktiskt inte hemlig för oss. Och nu ska jag läsa igen från Daniel. Jag tror att det är där om jag nu inte har redan... Ja, låt mig läsa från kapitel 12 i Daniel. Och det är versen, liksom, jag kommer tillbaka till den versen. Men jag läser från vers 8. Egentligen skulle jag behöva läsa från vers 5. Okej, okay, jag hoppar lite. Jag börjar i vers 6 i slutet. Och Daniel, när han ser en vision, han säger, hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting? Och i vers 7 då får han svaret och svaret låter så här. Efter en tid, och tider och en halvtid. När det heliga folkets makt är krossad, då ska all detta fullbordas. Vad tror ni att Daniel förstod av det här? Jag vågar säga ingenting. Då säger han vidare så här. Jag hörde det, säger Daniel, men jag förstod inte. Så jag frågade min herre, vad blir slutet på all detta? Då sa han, gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Jag älskar det här. Hör mig nu. Låt mig få se det här. Varje gång när någon sätter sig i en spekulation och börjar räkna om när Jesus ska komma tillbaka exakt, då skulle man kunna läsa det här versen för den personen. Så jag tar det lugnt lite grann. För att nu ska jag säga något. Jag minns vi hade en talare här för 3-4 år sedan i vår församling som på grund av alla dessa blodiga moln, inte moln utan måne, påstod nästan att 2015 är det troligtvis att Jesus kan komma tillbaka. Och jag frågade honom rakt upp och ner inför alla, påstår du detta eller spekulerar du bara? Och det var ingen trevlig fråga. Men när man ger sig ut på sådana allvarliga saker, då måste man våga ställa en allvarlig fråga till sådana personer. Okej, lyssna nu. Och det här är otroligt viktigt vad Daniel får höra. Dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Okej, får jag fråga så här då? Det är en viktig tanke. Varför tror ni att Herren säger till honom, Daniel, du behöver inte veta vad dessa ord betyder? Varför tror ni att han fick veta det, höra det? Jo, jag tror det finns en enkel anledning. Herren visste att då Daniel levde, att den uppenbarelsens innehåll var inte alls viktig för honom. Han behövde inte veta 3000 år i förväg vad det handlar om. Okej, och då säger Gud till honom vidare. Och då säger han så här till honom. Många ska bli ren, eller jag läser vidare. För dess ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden, för att det handlar om sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogodaktiga ska utöva sin ogodaktighet. Och nu kommer en otroligt, otroligt viktig tanke. Lyssna vad han säger till honom. Ingen ogodaktig ska förstå detta. Men de förståndiga ska förstå det. Okej. Då är det vänner så här. Det finns en del av världen som kommer aldrig att förstå vad som pågår i världen. Och det enda som vi kommer att höra under de här tiderna vi lever i, det är att världen löper mot sitt undergång. Oförståndiga, det vill säga icke på nytt födda människor som är inte med Gud att göra, kan inte förstå Guds plan, för att den är uppenbarad för dem som tillhör honom. Och då är det viktigt att nästa så här. Från den tiden då dagliga offret och så vidare och så vidare. Och säger så står det skrivet att egentligen är det ett annat ställe som jag skulle. Jo, jag hoppar tillbaka i kapitel 12 till vers 4. Men du Daniel ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor, står det skrivet här i den här översättningen, som är inte riktigt bra ord, utan ängel säger till honom, kunskapen om detta som jag har visat dig nu, den kommer att växa, och insikten om detta kommer att växa med tiden. Okej, vänner, här är den otroligt viktig tanke som jag vill nu säga. Det här att planen som Gud har är uppenbart och vi kan förstå den, och den förståelse av planen, den är växande med tiden. Är ni med? Okej, låt oss ta ett enkelt banalt exempel. När våra barn föds, eller när barnen föds, och när ett barn är ett år gammal, kommer du att tala för det barnet som är ett år gammal hur det kommer bli i sjunde klassen av hans skola? Och du försöker liksom förklara för barnet, du vet, när du kommer bli 13-14 år gammal, då kommer det bli si och så i skolan. Och barnet kan bara... Ja, nu är jag i faran att trampa på något här. Ibland när jag sitter på restauranger och ser familjer med ett barn som är 2 år gammal. Och så hör jag föräldrar fråga det där barnet. Vilken pizza vill du ha? Vill du ha quattro stagioni? Eller vill du ha... Och du vet, här finns det där och barnet bara... Vad i hela fridens liljor vet barnet vad parmaskinka är? Och sen får de, och du vet, det där har D-vitamin i sig. Men snälla nå. Och så får de den där hamburgaren. Eller skulle du vilja hamburgare? Vill du ha med bacon eller utan bacon? Snälla nå. Och så får de den där hamburgaren och så sitter lille Peter där och tittar på tallrik och pang. Och så går hela rulliansen åt pipan. Eller förstå mig då. Det finns en information som vi, Gud ger oss, en portion av information som han vet är för den tiden vi lever i och som vi kan bära. Det är exakt vad Jesus sa till lärjungarna. Jag har så mycket mer att säga till er, men ni kan inte bära det här. Och det här är en otroligt viktig princip som Gud följer i hela sitt ord. Den här planen då, som vi sa, den är inte gömd, men den uppenbaras, om jag ska... använda nu lite teologiskt uttryck, den uppenbaras, det så kallade, man kallar det i teologi för progressiv uppenbarelse. Okej, för att veta vad det handlar om. Var nämns Jesus första gången i Bibeln, ni som är teologiskt starka här? Första Moseboken, kapitel 3, vers 15. Och vad heter Jesus i den versen? Han heter kvinnans säd. Okej. Okay. Så denna mäktiga Gud börjar som kvinnans säd. Det är hans början i den här boken. Hur slutar han i slutet? Vad heter han i slutet? Vad heter han i slutet? Jesus Kristus, va? Nej, han heter konungarnas konung, herrarnas herre. En som alla ska böja sina knä för. För den där kvinnan säd. Som då genom alla böcker i Bibeln växer i sin uppenbarelse. Okej, okay. Det är samma sak med varje händelse i vår värld. Samma sak med varje fas av Guds plan. Låt oss titta i Jesaja då igen. Vad det här säger om planen och vår relation till Guds plan. Kapitel 46, Jesaja, verserna 9-11. Jag förkunnar, jag älskar det här. Lyssna, Gud hade en hemlig plan, men han behöll inte den planen hemlig. Planen har fötts i hans hjärta, men Gud är inte medlem i några hemliga ordnar så att han håller planen hemlig. Han har uppenbarat allt för vår värld, vad han från början tänkte göra. Så ingenting är egentligen gömt, bara om man vill veta det. Då står det skrivet i Jesaja 46, och det står i verserna 10-11. Jag förkunnar från början vad som ska komma, och lång i förväg det som inte har skett. Okej, okay. En händelse som Gud från början har sagt skulle ske långt, långt framöver. Vad kan ni nämna någon händelse? Kan ni nämna något? Va? Jag hörde inte. Okej, okay, templet rivs. Något mer som Gud har sagt för länge, länge sedan som hände i framtiden? Jesus korsfästelse. Hur mycket skrev han om det? Otroligt mycket. Sådana detaljer så bara blinda såg inte det som hände. 700 år innan Jesus korsfästes så beskriver Gud sin plan. Och den planen egentligen går långt, långt mer tillbaka till Exodus från Egypten som vi kommer att titta på. Okej, okay. Så Gud säger, jag har i förväg förkunnat det som kommer att ske. Jag förkunnar från början vad som ska komma och så vidare. Och jag säger, vers 10 fortfarande, mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land och så vidare. Verkställer mitt beslut som verkställer mitt beslut. Vad jag talar låter jag ske. Vad jag har beslutat utför jag. Jag är så otroligt trygg med det här. Det är Guds plan som gäller. Det är Guds plan som består. Det är Guds plan som uppfylls. Och den planen är möjligt att känna till. Okej, i Jeremia då, vi går vidare. Enkla tankar, jag hoppas bara att ni kommer inte se. Han talade så mycket men han sa ingenting. Lyssna på det här nu. Det är så viktigt det här att vi kan veta om den planen. Och vi behöver veta och vi borde förstå Guds plan. Och nu tänker någon på en gång. Ja men står inte stå skrivet att ingen vet stunden när Jesus kommer. Men vi pratar inte om stunden när Jesus kommer. Vi pratar om Guds plan med oss och med världen. Okej, okay. Och då säger Gud så här. Han är så förvånad ibland över att hans folk inte begriper hans plan. Säg på hans plan, han säger så här. I Jeremia 8:7. Till och med storken under himlen vet sin bestämda tid. Och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när de ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens beslut, domslut. Okej, nu är jag ingen här biolog eller tjänare av dessa alla fåglar. Jag vet bara att tranar dansar en viss tid där utanför tran. Och så jag har varit där och tittat på det. Och jag vet att det är inte i februari. Okej. Hur vet du det? Jo, men de i februari är de på något annat ställe. Nu vet jag ingenting så jag ska inte gå in på detaljer. Men snälla någon, om någon skulle säga till oss nu här, om Anna Maj skulle annonsera, nästa gudstjänst är på måndag klockan 23 börjar vi. Vi skulle inte tänka att det är något konstigt, va? Vänta Anna Maj, det är inte i tid. Så Gud talar att hans plan finns till och med i djurvärlden på något sätt inbyggt. Jag minns för många år sedan, inte nu så att fåglarna dansade när Jesus blev korsfäst, förstå mig. Och sa, papegoja, jag förstod det där. Det är inte det. Trots att det finns papegojor som är otroligt andliga. Jag har hört en papegoja som talar i tungor så det bara brakar. Det är sant. Och självklart han härmar. Det är min gode väns papegoja. Och första morgon när jag var där, jag visste inte ens att han fanns. Så hör jag honom första morgon, 5:30 på morgonen, säger papegojan, behold, I look for a man. Jag tänkte, vad är det för odjuret här? Nu börjar saker gå ännu värre. Liksom, jag tittar efter det, jag söker en man. Nästa morgon säger han, behold, I look for stojan. Jag menar, snacka om att man behövde riktigt kraft att förbli djurvän då. Annars tänkte jag, nu blir soppa av honom. Och sen minns jag bara, han börjar blanda alltihop och en dag hör jag honom säga halleluja, praise the Lord, alltihopa liksom. Men det värsta var en dag när jag var där nere i källaren, så jag var med kanske, nej inte den gången. Och jag hör papegojan, han skjuter och säger, åh fader. Jag tänkte, vad fan snackar denna fågel om? Då börjar jag fatta att han härmar min vän som ber där i källaren och repeterar efter honom. Sen varför han sa, om han repeterar sin ägarens ord, då fattar inte jag varför han sa när Soila var det första gången att han sa, Soila, I love you. Det där har jag inte frågat Bob ännu. Om han kanske inte gick där i källaren och sa, Soila, I love you. Men i alla fall efter en tid så hör jag att han pratar och jag begriper inte ett ord. Jag kom närmare och då hör jag honom. Riktig pingstvän. Det är bara vad tungotalet. Underbart. Så, vi går vidare. Till och med fåglarna vet om det. Och då skulle jag vilja gå nu till något väldigt viktigt. Nu går vi, snart avslutar jag om 20 minuter. Första Korintierbrevet. Nej, jag menar första Lukas evangeliet. Ja, Lukas evangeliet 12. Och vi tittar i det här finns lite saker som kan vara förvirrande, men jag tror att det kommer bli klart. Då säger Jesus så här till folket i vers, så, Lukas evangeliet 12, verserna 54 och till och med 56. Till folket sa han också: när ni ser ett moln stiga i väster ser ni genast att det blir regn, och det blir så. Och när det blåser sydlig vind ser ni att det blir hett, och det blir det. Era hycklare. Men Jesus tar det lugnt nu lite grann. De har inte gått på bibelskola, så de kär honom. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni inte då tyda den här tiden? Okej, okay? Jag läser en text till, eller nämner den texten och sen ska jag gå vidare. I Lukas evangeliet, samma evangeliet i kapitel 19, 41-42, då gråter Jesus över Jerusalem. Och han säger: Jerusalem, Jerusalem, om du förstod denna tid som var för ditt bästa, för din frid och så vidare. Jerusalem, förstod inte tiden. Då är frågan: kunde de förstå? Självklart. Annars skulle inte Gud lägga ansvar på dem och säga: ni förstår inte det som ni borde förstå. Okej. Då går jag vidare nu och läser i första Thessalonikerbrevet. Nu kommer vi till det där lite svåra grejer, men det ska bli bra. Versen 1-4. Paulus skriver och säger så här till troende i Thessaloniki. Han säger: när det gäller tider och stunder, bröder, systrar, koppla av, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl om att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Det här är så kontroversiellt vad Paulus säger. Först säger han: hörni, när det är stunder och tider, ni är bekanta med det, men ni borde veta att Herrens återkomst är som en tjuvs försök att komma in i ett hus. Så vänta, Jesus, du säger att de borde veta något, och samtidigt säger du till dem att de kan inte veta när tjuven kommer. Okej, låt mig få nu säga. Det används två ord här som är viktiga. Ena ordet är karios på grekiska, som betyder att förstå när en händelse behöver inträffa. Okej, igen lite banalt jämförelse med förstå mig nu. Alla vi vet att äta frukost 11:30 är inte normalt. Eller vad säger ni, ungdomar? Jag vet att ni vill ändra eskatologi, va? Okej, vi vet att det finns vissa saker som sker på en viss tid. Det finns händelser som Gud bestämde skulle ske på en viss tid. Och i och med att det är så, då borde folk förstått vad Gud gör. Och det där andra ordet, det är ordet som heter kronos, det vill säga en kronologisk utveckling. Så, jag kommer gå in på det senare, men låt säga så här. I Guds kalender, som jag förstår mig på det, finns de här två viktiga aspekter. Gud har innan evighet bestämt att korsfästelse av Jesus skulle ske på påsken. Varför? Jo, därför att det är påsken som beskriver det verket som Gud gör för att befria människa från synd och befria Israel från slaveri i Egypten och så vidare och så vidare. Så den måste ske på påsken, det är karios. Den händelsen passar endast på påskhelgen. Är vi med? Det är det första de borde fatta. Det andra som de skulle också kunna förstå utifrån det här ordet, Bibeln, det är när i den kronologiska ordningen skulle just denna påsk, när Jesus korsfäst, ske. Det var möjligt. Så det är de två aspekter som kronologi och de här karios, den där stunden, eller händelser på en viss tid som är viktiga. Men, säger Jesus, när det är den yttersta stunden, när jag kommer tillbaka, den kan ni inte veta ännu om, därför det inte är någon tid för det. Okej, låt oss titta då i Apostlagärningar också nu. Bara några verser till. Apostlagärningar 1 och vers 6. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel? Var det någon konstig fråga? Nej. Har Gud lovat att upprätta Israel? Ja. Har Gud lovat en återupprättelse av Israels rike på jorden? Ja. Inte som någon regerande världsmakt, utan som ett rike som betjänar mänskligheten, som ett rike av präster och vidare. Och då säger han till dem så här: det är inte er sak att veta tid eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer så ska ni få kraft och gå och vittna till jordens yttersta gräns. Ja, men vänta Jesus, du sa till folket att de borde förstå stunder och tider, och nu säger till lärjungarna att det inte är deras sak. Och det är just det här som är lite förvirrande för oss allihopa. Vi måste ha en övergripande förståelse av Guds plan. Men vi ska aldrig fråga om någonting som ligger långt fram att få förklaring för det. Och det är det här som är ibland lite intressant, därför att det finns människor som spekulerar och spekulerar och spekulerar. Och som någon sa till mig igår, eller när det var, det finns i stort sett två grupper av kristna. Liksom. Några som ständigt spekulerar om framtiden och glömmer att leva här på jorden. Och några som lever så nära jordnära i vardagen att de glömmer att det finns en himmel också och en framtid. Men någonstans en balanserad gång av de två måste vara det som är sant. Och det är det här då som, om jag skulle gå nu till Daniels boken och säga igen, det finns saker som vi behöver veta nu var vi är i tiden, vad är det som sker. Och det är inte händelserna som ska hitta bekräftelse i Bibeln, utan det är Bibelns ord som förklarar vår samtid. Och nu vill jag läsa en vers till. Och jag hoppas att det här var inte någon soppa som ingen begriper vad han sa nu. Första Johannes brevet, då läser vi bara en sak här till. Och det står skrivet så här, 2:18. Eller om jag läser 17 också. Han säger så här: och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Kära barn, den sista tiden är här. När skrev Johannes det här? Nästan 2000 år sedan. Lyssna, Johannes säger, den sista tiden är här. Inte här i Kungsängen den 13 november 2016, utan här år 75 efter Kristus, där i Jerusalem, den de var. Han säger, den sista tiden är här. Och snälla någon, Johannes, vad du har missat. Du missade för ungefär 2000 år sedan. Eller för 2000 år. Men lyssna vad han skriver vidare, och det här är en viktig tanke. Han säger så här: och liksom ni har hört att antikrist ska komma. Och får jag fråga, på den tiden, vem gissade de flesta troende att antikrist var? Vem? Kejsare, Nero och allt, ni vet. Men jag menar, om någon liknade och passade in i beskrivning av antikrist. Och då säger du, men hur, vilken beskrivning, när Nya Testamentet var inte färdigskrivet? Låt säga den beskrivningen som Daniel hade 1000 år innan och beskrev hur en antikristlig person skulle bete sig. Då passade Nero 100% in i den beskrivningen. Han höjde sig ovanför alla, allt vad Gud heter, och proklamerade, det finns ingen annan Gud än kejsare. Det är därför kristna blev mördade. Det är därför kristna blev beskyllda. De brände Rom. Därför att han var Gud. Med litet g och situationstecken. Men nu ser han vidare. Så, ni har hört att antikrist ska komma. Så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Kära Gud. Jag stannar här. Och jag vill bara säga nu det som liksom grädde på det här lilla tårbiten, hoppas jag. Det här är otroligt viktigt vad Johannes säger. Med andra ord säger Johannes följande. Hoppas att ni hör nu vad jag säger. Varje profetiskt ord som är skriven i denna bok har sin bestämda uppfyllelse. Okej. Det finns bara en uppfyllelse, eller uppfyllelsen av det givna ordet. Profetiska ordet. Men på vägen till fullheten av det profetiska ordet och detta ords uppfyllelse finns många små typologiska uppfyllelser av detta ord. Som i sin natur är samma som det slutliga uppfyllelse. Om jag ser nu med lite affärsspråk här. Som i sin kvalitet är absolut likadant som slutliga uppfyllelse. Men i sin kvantitet är långt ifrån fullheten av det ordets uppfyllelse. Är ni med mig? Okej, igen. Banal jämförelse. Du har ett barn som är 2 år gammal. Och du går till Hennes och Maurits och köper en tröja som är 2X-large. Vad gör du med det? Du profeterar att ditt barn ska bli 150 kilo, eller? Ja. Men du gör någonting i tro att det där tröjan kommer att behövas. Och det kommer en tid när hans lilla eller hennes lilla kropp kommer att fylla hela det där tröjan. Det är samma sak med profetiskt ord. Gud har sagt från själva början vad slutet är. Det är en stor tröja. Världens, eller om jag säger så här, Kristi kropp, om jag uttrycker så, har långt kvar till att uppfylla denna tröja. Efesierbrevet 3:10 säger att nu vill Gud i sista tiden uppenbara sin härlighet och han vill uppfylla jorden med det måttet av härlighet som finns i honom som med sin varelse uppfyller allt. Det har Gud sagt för länge sedan. Var är vi någonstans på vägen dit? Vi kanske är XX small och Gud sa, jag vill att ni ska vara XX large. Ja, men det där är intressant för att titta på oss. Ja, titta på oss, men vi är på väg dit. Så, det här är väldigt viktigt. Låt mig få säga så här nu. I den tiden som vi lever i nu, vi kommer att höra mera än någonsin 2 fraser uttalas. Det ena är, nu är antikrist riktigt nära. Titta, chippet är färdigt. Kära någon. Det står redan redo alltihopa. De må tillverka hur många chip de vill. Det är inte chipet som bestämmer. Det är Guds plan som bestämmer. Jag är övertygad att djävulen skulle vilja redan i denna tid snart. Och jag tror att det finns makter i denna värld som jobbar för det. Att framställa antikrist. Men de kan inte göra det. Därför är hans tid inte inne. Älskar att ni tror på varenda ord som jag säger. Jag ser att ni tror bara gör ögonen sådana. Okej, vänner. Vi kommer att höra mera än någonsin. Andra uttrycken också. Slutet är nära, Herren är nära. Det har de sagt för 2000 år sedan. Jag ser bara en sak. Vi borde leva som att slutet kommer imorgon. Och arbeta som att slutet ligger 1000 år framåt. Okej. Får jag nu fråga. Nu ställer jag det dummaste fråga. Var det här bra? Ärligt. Lyssna. Det här är så viktigt så jag darrar om jag sår någon förvirring här. Tycker ni att något har blivit? Det är bara första steg, vänner. Nästa jag ska göra är nu bara lite. Appetizer. Appetizer för nästa predikan. Nästa predikan kommer att ha två saker. Vad talar Bibeln om när det gäller tidsomfattning av den här planen? Hur många år talar Bibeln om? Hur många år har Gud bestämt att mänsklighetens historia ska vara? Vad betyder versen? Nu ska jag provocera. Vad betyder versen i första Moseboken 6:3? När det syndafallet och Gud säger, min ande ska inte bråka med människan ständigt och jämt. Hennes dagar ska vara 120 år. Är det så att ingen människa kan leva mer än 120 år? Eller betyder det där 120 år något annat? Jag kan viska. Det betyder något annat. Och ni anar inte hur spännande det är. Och sen, det som jag kommer också ta nästa gång om, det är, vad är egentligen Bibelns budskap? Vad är det Gud tänkte göra? Vad är det som det måste ske i historien inom den ramen av 120 år? Välkomna. Jag predikar nästa gång 32 mars. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tror inte du har något emot att vi har lite roligt kring de här sakerna. För att ibland är det sån allvar så att vi känner oss nästan halvparalyserade. Jag vill tacka dig med hela mitt hjärta för att vi tror på en Gud som är levande. En Gud som har skapat himmel och jord. En Gud som har en plan. Och en Gud som förmår fullborda varenda minsta aspekt av den planen. Herre, jag ber också att du ska öppna våra ögon genom ditt ord. Ingen kaxighet, ingen felaktig liksom övertygelse att jag vet bäst eller något. Utan i ödmjukhet, bit för bit, led oss att förstå vilken tid vi lever i och vad som är på ditt program. För ditt folk, för denna värld, just i denna tid. Tack att du kan göra det, vill göra det. Och att din helige ande och ditt ord ska hjälpa oss att få en djupare och klarare insikt i det här. I Jesu namn. Amen.